Vi ska ju åka iväg till Västerås idag, du och jag. Och Armin och Elin.
Så mysigt.
Ja, det ska bli jättemysigt. Vi ska gå på någon show.
Älskar att gå på konsert.
Mm, det är trevligt.
Och så sittande konsert också. Man kan verkligen ta in, det kommer vara dansare. Alltså, exakt. Du och jag har dansat också i så många år. Så det är så kul att se koreografier och kolla på dem.
Det tycker vi verkligen om. Och inför det här då så... Jag visste att vi skulle sitta ner mycket. Och jag är väldigt känslig mage om jag har tajta byxor. Vilket innebär att det alltid är ett dilemma för mig när jag ska göra saker där jag ska sitta ner. Då måste jag ha på mig bekväma byxor. Men jag känner mig alltid finare i de obekväma byxorna. Så jag står lite inför ett. Och då ja, så liksom funderar jag på det här. Och så säger David till mig, vad ska du ha på dig? Så jag vet inte, det är så jobbigt.
Frågar han dig ofta, vad ska du ha på dig när du ska göra saker?
Lisa, han frågar mig nästan varje dag. Därför att han har ett otroligt intresse i att klä mig. Vilket han även har gjort idag.
Ja,
det kan man se. Om man vet, om man har lyssnat på avsnittet, då vi får berätta vad som är det bästa jag kan på mig.
Ja,
så är det här
på dig, ja.
Han lägger då mig i sängen.
Okej, som en docka.
Jag ligger där och sen ser han att han måste ta av kläderna jag på. Först han ska se kroppen. Han vill ju bara kolla på mig i sina kläder. Så han tar av, ska klämma på olika ställen. Låtsas tittar gör han. Alltså han ska typ vända på mig. Jag bara ligger där som en, alltså det är ju mysigt såklart.
Ja.
Och han gillar ju väldigt mycket något som jag inte vet om jag alltid har haft, men vissa tjejer har ju, när man har liksom lite större bröst så blir det som liten rynkigt på tröjan mellan brösten. Det är som att de är stora och mellan där så skrynklar sig tyget lite. Och så blir det att det går in väldigt mycket till där magen kommer. Och det spelar inte så stor roll om magen är liksom lite bullig eller helt platt, men det blir som en
skillnad mellan bröstet och magen.
Ja, och det ser väldigt mjukt ut, gör det. Man vill nästan vara där och ta, det blir mjukt. Det är så kräm ofta på mig. Alltså då han letar fram någon BH, du kan sätta på tre och göra för att det ska bli där.
Jag förstår.
Alltså, du kan se att jag har det nu.
Ja, det är en abnorm byst.
Alltså jag skulle aldrig ha på mig själv. Han har byggt ut den.
Han har byggt ut den för egen vinning. Ja. Och det är rätt.
Han har även tagit på mig de här byxorna. Som han tycker är liksom, han klär mig som, för jag ska vara fin.
Alltså du är ju fin, men du är också sexig.
För jag tänker själv när jag klär mig att jag vill nästan se lite tuff ut.
Det är ju mer så din flickig stil. Eller lite mer vår stil kanske till och med ska smälla till med.
Men han klär mig verkligen flickigt. Jag har också fått sätta på mig ett hårband.
Du har ett svart hårband och en svart liten tunn kappa.
Den älskar han. Alltså kappan, han letar efter den här kappan igen. Det är den där svarta kappan. Ja, tack
det. Det är ett kostymtyg som jag tycker mycket om. Och det är även samma tyg på byxorna.
Ja, och Lisa, vad har jag mer? Klackar, det gillar jag mycket.
Stövletter, svarta.
Stövletterna.
Ja, det här är...
Alltså han tycker det här är topp. Och sen klär på mig där och sen så ska han hitta olika tröjor. Och jag bara, alltså han börjar också i fel ände tycker jag. Jag bara, du måste först bestämma vad jag ska ha för tröja. Därför att han kan inte komma med en vit tröja och så har han svart BH. Det, liksom han fattar inte hur man bygger upp. Utan han säger, nej, jag måste börja inifrån och utseende. Så ska han ändra och fixa.
Det är en väldigt kvinnlig stil.
Verkligen, jag ser ut som någon som jobbar på ett kontor. Gör jag.
Ja. Och, men framhävt, alltså det är ju tajt i midjan med ett band här, svart band, rosett, ganska stor. Midjan är inne, det är stor skillnad mellan magen och bröst.
Mage och bröst, där är det en otrolig diametral skillnad som man gillar mycket. Innan jag ska gå så har jag bara klämmer på magen, han klämmer överallt. Så att jag, alltså han bara tittar och tittar.
Du är ju timglas.
Exakt, det är det han tycker är fint kanske.
Det tycker ju alla killar.
Ja, såklart. Men jag tänker inte, killar tycker ofta, som jag pratat om förut, att det är fint när vi är classy. Vilket vi också tycker är nästan effortless. Alltså killar tycker det är fina med jeans och en t-shirt. Det är bästa outfiten tycker
jag. Jag har det nu. Det är här i den här stilen vi börjar när vi blir lite äldre. Det är vår första stil.
Det här är 14-15 år.
För det här är det enklaste och det är också det finaste.
Det är också ganska basic.
Exakt. Så när killar då ska börja klä tjejer, då vill de ha den stilen. För det är den första stilen man får in mind. För det är det finaste. Sen vill vi börja utmana oss.
Och vi vill vara Rihanna. Vi
visa liksom personlighet. För det är det. Alltså det här är ju ingen
personlighet. Det här är personlighetslöst. Det här är absolut personlighet. Det här är bara, det här är något som alla killar tittar på och säger. Där är en fin tjej.
Exakt.
Hon är fin, ser bra ut. Inget fel tycker de.
Det är girl next door. Måndag, lika och olika. Du vet när man drömmer att någonting ofta hemskt händer och så slutar man andas tills man vaknar. Händer det dig?
Det har säkert hänt.
Det hände ju mig nu när vi var i stugan senast. Då drömde jag att vi ramlade ner i vattnet, du vet, med bilen. Då vaknade jag av att vi hamnade under vattnet med bilen. Och när jag vaknade så andas jag ju. Sådär.
Men tror du bara att man råkar lägga näsan åt kudden och så man täppt i den andra näsborren typ?
Men jag vet inte om man bara är rädd eller jag vet inte vad det är. Man blir låst på den jävla vänster. Jag får nästan annan nu när jag tänker på det. Därför att i natt när jag vaknade kunde jag fortfarande inte andas när jag vaknade. Vilket resulterade i en panik, om vi säger tack.
Och vad kan man inte göra då? Andas.
Mitt i natten vaknar jag i min säng med en panikångestattack. Ja. Det har aldrig hänt.
Nej.
Alltså, och när jag vaknar, jag kommer inte ihåg vad jag drömmer. Men när jag vaknar så förstår jag ju inte vad det är som händer. För det är så jävla obehagligt. Mm. Jag kan inte andas, nummer ett. Nummer två, extremt ångestpåslag. Ja. Och jag börjar tänka då...
Pulsen är i öronen.
Ja, jag tänker då, är jag sjuk? Alltså har jag jättehög feber? Mm. Ska jag spy? Alltså jag försöker hitta, för man är så yrvaken i den här jättevakna känslan ju. Mm. Armin sover också hos mig i ett annat rum. Så jag tänker, jag har en väldigt stark känsla av ensamhet.
Mm-hmm.
Så jag tänker, jag kommer må så här tills jag är med någon.
Det är ju kanske också, du är ju väldigt ovan att sova själv.
Väldigt ovan.
Så du är ju ovan att vakna. För om du vaknar och är rädd annars så ligger det någon bredvid som du kan direkt säga, hallå, nu pågår en sak här.
Verkligen.
Det kunde du inte nu.
Nej, det är bara det. Om man har haft en panikångestattack så vet man att det inte bara går upp och vandra till ett annat rum. Utan där låg jag då.
Mm. Man måste bli hittad.
Man måste bli hittad tyvärr, vilket är ett problem.
Mitt i natten. Mitt i natten är inte så stor risk att man ska gå in och kolla till dig.
Men i alla fall när jag lokaliserar vad som händer och förstår. Okej, okay, för jag har ju haft panikångestattack ofta i stora bråk. Eller när jag sprang från tsunamin och vi klarade oss sådär. När det har varit ändå legit anledning att ha panikångest, om det nu finns någon sån.
Mm. Det har funnits en orsak, det har inte bara varit ditt mående som har gjort
det. Exakt. Men när jag kommer fram till att det är det som händer så känns det ändå bättre.
Mm.
För då tänker jag att det kommer gå över, jag kommer inte dö, även om det känns som det. Jag kommer också börja andas snart och så vidare. Och när det väl är över så vill jag inte alls gå till Armin. Jag vill inte väcka honom och jag är jättetrött.
Det är mitt i natten.
Det är mitt i natten och jag somnar i alla fall och jag känner när jag vaknar att jag har ett helt nytt mående än vad jag haft på länge. Alltså jag är nedstämd, jag har fortfarande svårt att andas när jag vaknar. Och jag vet inte när det här är på natten eller ens hur lång tid det pågår, men det har ju gått lång tid sedan. Det här var mitt i natten, det kände jag ju. Så det är några timmar sedan.
Mm.
Men jag känner fortfarande att min andning är påverkad. Och jag tror också att det har att göra med när jag tänker på det så tycker jag nog att det känns jobbigt.
Då börjar du tänka, det är ju samma som om man bara tänker på vad under vattnet känns som att man håller andan.
Nej, det har alltså aldrig varit med om det förut. Och
det
bara...
kanske är också, du har ju mått lite oförskämt bra senaste tiden med tanke på vad du har gått igenom.
Mm.
Så det kan ju vara att du har gjort slut på lite lyckosubstanser. Så att då...
Det har också varit mycket roliga grejer. Alltså Studio Paradise, har varit väldigt liksom...
Då har du lånat
upp i varv.
Lycka från scenen. Alltså du har liksom lånat gladhetskänslor.
Ja, men min största känsla var verkligen just ensamhetskänslan. Mm. Det var ju den första som kom till mig när jag försökte komma på vad det var.
Mm.
Så att det ligger säkert något i det
du
också.
Du kanske drömde något om att du var ensam, det vet vi ju
kanske,
inte.
Och så vaknade jag ensam också. Ja. Tack, åh
tack, kära vän!
Men sen också när klockan blev... Jag gick till Armin sen när jag vaknade och la mig och skedade med honom i soffan och berättade vad som hade hänt. För det är ju bra på att berätta för Elin också, så det kändes bättre.
Nu så berättar fallet på
honom. Jag berättar för några tusen till.
Ja, känns jättebra.
Så de har ju också frågat mig, Elin, hur känns det nu? Och har ångest nu? Och så här, jätteskönt. Så då har jag ju inte det.
Nej. För någon bryr sig.
Mitt ständiga tips. Så i alla fall blir klockan ett och då hämtar jag Josefin Karle som har varit med i Paradise Hotel, kanske några vet. Hon är även en ganska stor influencer. Och jag ska styla henne. Jag hämtar upp henne på centralen, vi skrattar och är jättetrevligt och sådär. Och sen så visar jag runt i lägenheten som jag gör för alla nya som kommer. Jag har på mig ett par vita skinnbyxor och en vit blus. Det är då Ivy Revel som har valt vad jag ska ha på mig i princip. Det är inte riktigt min stil, men jag känner mig ganska syn.
Mm. David har varit där och stylat.
Ja, Ivy Revel, väldigt görgis. Och plötsligt när jag går och visar henne så känner jag att jag får mens.
Mm. I vita byxorna. Och vi som känner det vet att du får inte lite mens, du får mycket mens.
Det är också därför jag känner att jag får mens. Det är ingen
flytning. Det är därför du behöver vara supertampongen och inte som Itaip tror, för att du besitter en enorm fitthål.
Exakt. Och ja, men då får jag säga till henne bara så här, jag ber om ursäkt, men nu har jag fått mens nu. Mm. Då. Återigen berättar exakt vad som händer. Jätteskönt för mig, för det blir inget pinsamt.
För mig, det har nästan aldrig hänt att jag har känt oj, jag har fått mens, alltså att jag känner att det händer. Utan jag känner snarare att jag börjar mullra i magen. Då vet jag att jag kommer få mens.
Bubblar till, ja.
Ja, det börjar gny som en kattunge.
Molar.
Mm.
Ja, men det kom i alla fall där. Och fick ju byta byxor då till några svarta brallor. Så jag kände då också att jag mår ju väldigt dåligt dagen innan mens.
Mm.
Ofta när jag och Mike var ihop så bråkade vi den dagen. Alltså jag är så här, jag är svår att ha att göra med. Jag är sur och alltså...
Man har en stubin som är väldigt kort. Och man är hela tiden missnöjd.
Mm.
Alltså det är som att det är något hela tiden som pockar på. Så sker det något, alltså minsta missförstånd. Mm. Alltså då hugger man som en kobra.
Det är skönt när man förstår dock och lär sig kroppen och sådär. Och känner att ah, men nu håller jag på att få mens och nu kommer jag vara lite sur.
Mm.
Men jag tänkte då också att det kan ha att göra med en anledning också varför jag mådde så jävla dåligt i natt. För att alltså jag mår väldigt dåligt innan jag får mens. Så att det är många liksom komponenter som gör att kroppen reagerar som den gör. Jag har ju också varit surast någonsin mot Elin idag.
Men jag fick träffa en ny.
Vad sa du?
Jag fick träffa en ny.
Ja, men jag har sagt henne flera gånger att ingenting är ditt fel, jag bara stressad. Du märkte också att jag var mot dig i telefon. Mm. Alltså det är bara, när ska vi ses så säger du en tid, jag fattar inte vad det är för tid. Alltså vad är klockan? Säg något.
Prata aldrig med mig.
Ja. Mm. Och vi ska ha ett sponsorsegment här snart också med Mina Sol. Och då så ska vi prata om ett serum och då vill jag ha det i bilen så att vi kan liksom läsa på det och sådär. Mm. Så säger jag, kan du hämta det? Då hämtar hon hela lådan med grejerna och då ser jag, det behövs bara den här.
Alltså. Jag sa serum.
Serum, inte hela lådan. Alltså, nej, så olikt mig, men ja. Det är bara så det blir när man har mens.
Yep.
Har du fått panikångest någon?
Jag tror inte det. Alltså, jag fick ju svårt att andas där när jag skulle gå upp för Kebnekaise, men det kan ju också ha varit alltså, trötthet. Jag känner också att ju mer jag tänker på det, jag hatar fan att gå. Alltså, det är fan nästan ett av de värsta sakerna jag vet. Mm. David, han kan promenera i timmar. Mm. Alltså, inget problem med det. Hans brorsa är likadan. Alltså, de går och går och går och går. Kommer aldrig till dörren. Men jag kan inte gå. Alltså, gå till ICA är jobbigt.
Jag uppskattar inte heller det faktiskt. Jag kan uppskatta att gå på promenad med dig och Charlotte i solen och kolla på vatten.
Ja. Men jag vill inte gå och ha ett mål som är väldigt långt fram.
Som våran kompis Frida till exempel, som ju hellre går när det är, alltså, det är en bilfärd på 10 minuter eller en promenad på 40.
Då går hon. Ja. Absolut, ja. I en rasande fart går hon.
Ja, hon har en otrolig gångstil. Hon är väldigt spänstig.
Alltså, det går så fort. Alltså, jag tror aldrig jag har gått så fort som går. Normal promenadtakt.
Ja, men så att jag i alla fall, man har ju alltid hört om människor som får panikångestattacker från inom situationstecken ingenstans.
Ja, men också måste jag säga på natten.
Har du hört?
Jo, det är många som vaknar och får panikångest.
Nej.
Jo, absolut.
Oh, så gjorde jag det.
Jo, men det är klart de gör det när det är undermedvetna får fritt spelrum. Alltså då kliver in, hallå. Kommer du ihåg att din mamma var taskig när du var liten? Så vaknar man.
Ja, jo, okej. Okay. Jag köper det. Ja, jag hoppas bara inte att det ska hända mer gånger. Lingonfröolja och hyaluronsyra.
Mm.
Det är det i Mina Sols serum. För det här är nämligen ett sponsorsegment för Mina Sol. Vi har provat här.
Ja, du har på dagen.
Doftar otroligt gott.
Ja, verkligen.
Vi har det på handen nu.
Jag har det på handen nu.
Mm. Det är Mina Sol väldigt bra på. Ja, men jag har det på...
Doftar lyxigt.
Exakt. Mm. Jag har det på dagen. Jag gör ju så att jag har ansiktskrämen först.
Tvättar du ditt ansikte på morgonen?
Jag gör faktiskt inte det.
Nej, men inte jag heller. Men jag förstår inte folk som gör det.
Man ska ju det.
Jo, jag vet, men vad fan. Jag mår dåligt av det. Alltså, jag duschar inte heller på morgonen. Jag vill inte liksom...
Nej.
Också om jag ska få... Om jag har en temperatur i mitt ansikte.
Mm.
Och sen får jag en annan, oavsett om den är varmare eller kallare än vatten på mig. Mm. Det ryser jag.
Vi kanske ska faktiskt testa och köra Mina Sols rengöringen på morgonen innan. Mm. Eller, vet du vad? Jag kan göra det, jag som inte går upp lika tidigt som mig.
Ja. Alltså att jag ska gå upp 6 på morgonen och hålla på med det.
Ja. Släpp. Nej, men för mitt intresse med serumet är att liksom, jag ska vara mer återfuktad så att sminket ska se bättre ut.
Mm.
Men jag tror att om man också skulle rengöra sig så skulle nog sminket sitta ännu bättre.
Jag håller med och jag kanske också behöver prova detta.
Vi får göra det. Eftersom att vi börjar bli äldre.
Jag har använt det på kvällen. Men jag inser nu att jag kanske egentligen borde ha det på dagen. För jag är så jävla torr i ansiktet.
Ja.
Alltså jag mår bajs över att min panna är krackelerande torr konstant. Jag har använt det på kvällen och då tycker jag det är jätteskönt när jag ska gå och lägga mig. Åh, jag mår så bra.
Alltså jag tycker att ett serum, om man inte har det, man kör dag- och nattkräm.
Mm.
Och man är intresserad av att ha någon mer produkt så är det ju serum man ska gå på.
Mm.
Därför att den tar fram de aktiva ingredienserna i den andra krämen man använder. Mm. Alltså till exempel dagkrämen då i mitt fall. Och också gör att huden blir mer återfuktad så att smink sitter bättre.
Mm.
Eller man bara får glow om man inte har smink.
Ja, vad trevligt.
Jag uppskattar verkligen att Mina Sol använder mycket naturliga ingredienser. Mm. Och vill ni handla någonting så använder ni koden LIKA OLIKA. Då får ni 20% på hela sortimentet. Vi länkar det bara i beskrivningen till podden.
In och köp serum om ni hatar att vara törr.
midnattsolsweden.se.
Happy shopping! Tillåt mig aldrig mer att öppna käften. Nu kommer jag att vilja prata om en kille som är lite halvkänd.
Mm-hmm.
Men jag kommer inte säga vem det är. Därför att du får alltid skit om vi pratar om några kända personer.
Ja, du ska prata lite negativt då.
Absolut negativt.
Absolut negativt, ja.
Det här är en person som vi har pratat om tidigare i podden. Jag kommer fortfarande inte säga vem det är. Men i alla fall.
Men säg till mig nu.
Mm. I alla fall så har jag tänkt kring. Den här personen har jag Jag känner inte till så mycket om den här killen, men jag har hört honom säga vissa saker.
Mm.
Exempelvis, och det här gäller kring många killar som har... Han har betett sig väldigt illa i relationer.
Mm.
Och har enligt sig själv haft en ganska jobbig barndom.
Mm.
Och det här är ju något som många killar har. Många killar som beter sig illa i relationer har haft dålig barndom. De brukar liksom hänga ihop. Mm. Och de här killarna har ju ofta inte en bild av sig själva som dåliga personer.
Nej, de är ofta väldigt bra vänner. De
tycker själva att de är väldigt givmilda. Eller att de kan också ha en bild av att folk känner inte mig på riktigt. Eller när ni väl får lära känna mig kommer ni se, det här är bara en hård yta.
Mm.
Fast det som egentligen sanningen är ju att de är ju ruttna längst. Alltså det är liksom längst in de är ruttna, det är snarare ytan som vi får se som är snäll.
Mm. Och den väljer de bara visa för vissa.
Exakt, ja. Ingen vill se, så att de kan sluta med det. Men i alla fall så har den här killen också pratat om att han gör snälla saker.
Mm.
Folk tror inte det här om mig, men jag gör bla bla bla. Det kan vara allt från volontärarbete till ger en tia. Alltså, vet du vad det är? Det är såna här killar är såna som säger, så fort jag ser någon som är hemlös, då går jag direkt till ICA, köper en macka och ger till den personen.
Mm.
Det där är alltså folk som säger så till en.
Mm.
Se upp!
Mm.
Alltså, var varsam. Det är en grej om du ta dig i akte! Jag säger bara det.
Mm.
Nummer ett skulle vilja säga att det här behöver aldrig ens ha hänt, att de har gett någon macka till någon som har varit hungrig.
Får jag säga nummer två? Det här behöver aldrig sägas.
Det är det jag menar. Mm. De som säger det, för det är en grej om man säger så här: oj, varför hälsar den där killen på dig om det är någon som hälsar sig? Man säger, nej, men jag köpte en macka till honom en gång.
Exakt.
Helt annan historia. Mm. Du har blivit tillfrågad och svarat på frågan. Mm. Det är en annan grej att säga när man sitter på en middag och bara helt plötsligt säga, en gång köpte jag alltså,
ja, eller jag gör alltid varje morgon.
Jag gör alltid
en Big Mac till
och
den här.
Så ska det gärna vara om du ser någon annan typ ge en peng. Om du ser någon annan ge pengar, då ska man säga så här, ah, själv brukar jag köpa en macka. Alltså, det där är.
Ja, typ veta vilken macka den personen vill ha.
De vill liksom visa då att de inte vill ge pengar till droger eller vad det nu kan vara, utan de, är man hungrig får man en macka. Absolut, jag kan känna.
Då ska de också bestämma vad som.
Exakt, du behöver inte bestämma över den människan. Vill du göra en pengar, gör det. Annars gå därifrån. Alltså, om någon annan vill ge pengar, det är dens beslut. Du behöver inte berätta för den att den egentligen borde köpa en macka. Mm. Den personen kanske inte bryr sig om dens pengar går till knark. Alltså, det är helt upp till den som har gett pengar. I alla fall, så det är varningsklockan när någon ska berätta att de har gett en macka till någon som eventuellt är hungrig. Och det jag tänkte på då var, om man har en låg självkänsla, vilket de här killarna ofta har, det har vi pratat om förut, har man låg självkänsla så kan det bli att man bygger upp sin självkänsla i sina prestationer.
Mm.
Jag gör bra saker, därför är jag bra, eller jag gör dåliga saker, jag lyckas inte.
Framförallt bygger man ju upp sitt självförtroende så att det blir obalans.
Precis. Man bygger inte det, man känner inte att man är värdefull bara för den man är, utan man känner att man är värdefull när man presterar.
Mm.
Man har varit duktig på jobbet, man är bra, man gör något dåligt på jobbet, man själv som person är dålig.
Mm.
Kärnan längst in är dålig, rötten. Och det som då händer med de här låga självkänsliga killarna som har rutten kärna är att de då bara gör, inom citationstecken, snälla saker. Köper macka till en uteliggare, hjälper någon som har det tufft, håller en tant i handen över gatan.
Mm.
Och så säger de till folk, ni vet inte vem jag är egentligen snäll.
Mm.
En gång hjälpte jag en tant.
Det här är personer som är otroliga i serviceyrken också.
Verkligen.
Mm.
Men
slår sina flickvänner.
100%, det var det jag tänkte säga.
Ja.
Man kan också råka trötta på dem i servicecykel och sen när chefen går ut, alltså då får man säga när det glimrar till.
Gud, ja.
I blicken, och de kallar den för en hora mitt i butiken. Man typ, va? Alltså man blir helt chockad. Alltså då kan man få kalla handen. Ja.
Mm.
Och det här är ju samma sak som de som tror att när de har gjort något dåligt är de dåliga.
Ja.
De har gjort bort sig och då säger de, jag är värdelös, ingen vill ju ändå vara med mig. På samma sätt kan de här personerna göra något bra och säga, kolla på mig, jag är modig Teresa.
Alla och eftersom att de också hittar värdet i deras prestationer, det gör också att de ljuger när de har gjort dåliga saker.
Gör de 100%, ja. Det lägger de bara längst bak.
Mm.
Men du lappar till din flickvän i helgen, då var det bara, släpp, det var, herregud, det blev fel.
Hon var också elak mot
mig. Vill du se vad hon har skrivit till mig? Ja, hon har skrivit ett sms här att jag luktar illa och vad det kan vara. Ja. Men det var bara en insikt som kom till mig. Att för när jag tänker på folk med låg känsla så tycker jag ofta synd om de personerna. Och att det är så synd att de måste prestera för att vara bra.
Mm.
Men på samma sätt så kan ju de här liksom ruttna personerna göra bra saker. Men det gör de inte. Det jag skulle vilja säga är till alla människor, bara för att ni gör bra saker gör det inte till bra människor.
Nej.
Den distinktionen måste man kunna göra. Och bara för att du volontärarbetar så är du inte en god person innerst inne, om du inte önskar andra människor lycka och välgång. Om du ändå går runt, alltså ofta kan det också vara som att det blir som en tävling och man samlar poäng. Och så tittar man på den bredvid, haha.
De här personerna får också så otroligt mycket cred av människor runt omkring. Det är så här, du
verkligen
är så himla,
oh my god, en hjälte ibland oss.
Exakt. Ni ska bara veta den här personen.
För det är väldigt mycket Jag upplever att det är något vi har importerat ifrån USA.
Mm-hmm.
Att för i USA känns det som att systemet är ganska... De har ju inte alls samma liksom typ av skatt- och välfärdssystem som vi har. Där vi liksom lite kommer undan med att inte behöva skänka så mycket till välgörenheten för att vi betalar skatt.
Mm.
Och då är det som att de pengarna går till SOS-bidrag.
Vi sköter så sig själv lite.
Exakt, det är som att vi har liksom... Vi lämnar in pengar varje månad så sköter staten det. Så behöver inte vi tänka så mycket på att vad som ska hända med folk som sitter i rullstol. Utan det liksom löser dem.
Mm.
Medan i USA har man kanske inte samma safety net och då kan det bli mer att det finns mer organisationer som får hjälpa till och liksom olika religiösa samfund och folk som är väldigt rika skänker mycket till välgörenhet.
Mm.
Det är ju ofta också mycket kändisar som har som vilken är din välgörenhet? Ja, jag jobbar,
så är det ju verkligen.
Verkligen. Jag tänker på djuren, jag tänker på fattiga, jag jobbar för gun control och allt vad det kan vara. De har liksom sina särintressen som de vill dra in pengar till och hjälpa då.
Mm.
Så är det ju inte lika mycket här, men jag upplever att vi har importerat det i att när man liksom... Man får sån otrolig cred om man gör något som är liksom välgörenhet i den graden. Nu är jag skänkt pengar till Rädda Barnen.
Osjälviskt. Alltså det är liksom, det är som att ingen kollar på källkritiken på när folk gör osjälviska saker.
Nej, verkligen inte. Det tar de bara för face value. Det är bara, ja, jag är en god person. Jag har jobbat på ett härberge.
Men ofta är det ju bara en mantel för en som misshandlar sin flickvän.
Alla som håller på med välgörenhet, det vill jag att ni tar med nu. Jag är också såna som misshandlar sin flickvän. Då, tack för ordet.
En god prestation som du har gjort nu i alla fall, det är att inte säga den här personens namn. För då har jag fått skit.
Alltså då kan jag säga att han hade stått utanför mitt fönster med k-pist.
Jag har blivit programledare.
Jag vet. Och det har du verkligen pratat om länge att du vill vara.
Det, alltså de senaste 10 åren om någon frågar vad jag vill göra.
Var det ett drömjobb liksom?
Då har det ju varit det. Mm. Nu är det.
Mm.
Och det känns bra. Och jag tycker att det gick bra.
Jag var nervös. Du var superlyktig.
Tack.
Jag ser ju att du är nervös på hur du liksom, dina mungiper. Mm. Men det ser ju ingen annan. Alltså ingen annan.
Exakt. Men jag det jag ska säga var att jag var väldigt nervös innan. Jag var skitnervös på genrepet. För då kör man liksom mot projektledaren och ja, vad nu den andra är för chef.
De som har anställt dig.
Exakt, de som anställt mig. Och det blev ju lite som ett eldprov. För att först hade de ju anställt mig över telefon. Och sen har de ju aldrig bett mig att läsa upp ett skit. Jag har ju inte varit på liksom något prov eller någonting. Så att det här genrepet blev första gången jag skulle visa för dem vem jag är som programledare. Så då var jag skitnervös. För jag fick inga motfrågor eller så här. Jag fick ingen riktig information när jag sa så här: men Lisa, varför ljög du för Nicole?
Ja, precis, och så är det tyst. Och sen ska du fortsätta.
Framförallt så de sa liksom lite så här. Bara fjantiga saker, typ såhär. Nej, men jag hatar ju Nicole, för Nicole är bara... Hon säger ingenting. Och så det blev liksom inte seriöst.
Nej.
Men sen när jag väl fick köra på riktigt... Jag var ju väldigt nervös när jag gick in, för jag tänkte att jag skulle vara lika nervös som på genrepet när jag körde. Men så fort jag satte mig där och de alla kom in och satte sig. Och jag fattade att det här är ju verkligen de som jag har suttit och kollat på. För jag har kollat på avsnitten 2 gånger var. Så jag har sett 6 timmar av de här personerna. Jag är genuint intresserad av konceptet, av personerna. Jag vill veta, varför blev du arg, Lisa?
Ja, exakt.
När Marcus inte ville, eller när Marcus inte somnade.
Du behöver aldrig tänka, vad vill tittarna veta? För du är tittarna.
Exakt.
Vad vill Lisa Ankarman veta?
Och det är också där jag vill vara i mitt jobb. Och det är också där jag känner att jag är med mina stylingvideos på YouTube. Att om jag hamnar i en situation så behöver jag inte lära mig svaret. För jag har svaret. Mm. Och det passar mig så himla bra eftersom att jag inte gillar att plugga. Min hjärna zonar ut så fort jag får information som jag inte är intresserad av.
Mm.
Så att då blir det bara, men plötsligt säger McCus något som ingen hade kunnat tro. Och då behöver inte jag tänka, oh my god, vad ska jag göra nu, vad ska jag göra nu? Då tänker jag bara,
undrar vad projektledaren tänker att jag ska göra nu, nej.
Då tänker jag bara så här, vad vill jag fråga nu? Och så gör jag det.
Och det där ska man egentligen ta till sig på fler och fler. För det är ganska lätt att tänka om man ska hålla en föreläsning eller man ska berätta en historia. Att man så himla mycket tänker på vad publiken är intresserad av. Vad andra förväntar sig av en. Men egentligen så tänker jag, vad skulle jag förvänta mig av mig själv just nu? Det är samma som jag måste säga. Ett litet lifehack som man insåg under skoltiden. När man skrev prov. Och hade en fördel om man var en sån person som kunde sätta sig in i varför frågan är ställd. Vad vill de komma fram till med den här frågan? Varför har de ställt den? Då är det mycket lättare att komma på ett
svar. När det var liksom motiverat ditt svar.
Ja, men eller bara att det kunde vara en lite kuggfråga på något sätt. sätt. Mm. Eller att man kunde se att ja, okej, först här är det om romartiden och nu kommer vi gå in i medeltiden. Mm. Och så kunde man liksom sortera det i sin hjärna och förstå att ja, men det kommer vara typ 3 frågor om varje.
Mm.
Och liksom förstå hur läraren hade tänkt när den skrev provet till dig.
Så tänkte du, så tänkte inte jag. Nej, däremot, ja, när det var motivationsfrågor som ofta var 3-4 poäng.
Uh-huh.
Då fick jag nästan alltid ett halvt poäng. För jag skrev skitmycket och så skrev jag roliga grejer.
Mm. Bara. Många faktiskt som hade den taktiken. Ja, eller, ja. Taktiken, det är ingen taktik, det är den tekniken. Alltså, det var typ det
här,
de kunde.
Som det är så här, ja, varför sa Karl Adolf den 17 maj 1532 det här till Elisabeth?
Mm.
Och då säger jag bara så här, ja, det är för att killar har en tendens att, alltså sådär. Ja, jag bara, skulle jag kunna tänka mig, jag har missat det här i boken, men alltså,
jag läste det medan hjärnan inte var där, så att,
ja. Det och det gick ju verkligen. Mm. Så det var ju också därför jag ofta fick godkänt på prov faktiskt.
Men jag tycker verkligen du kändes naturlig och alltså, det är bra att man är lite äldre alltså.
Mm.
Fan, du hade gjort det där som 19-åring.
Nej, men jag är så glad över det.
Mm.
Alltså, för att jag hade kunnat stressat på det där och kanske fått ett liknande jobb för 3 år sedan eller 4 år sedan. Mm. Och det hade funkat. Men jag är så glad nu för jag är på ett ställe i livet där jag har gjort mina 10 000 timmar på YouTube.
Mm.
Jag liksom känner att jag kan ta med kamerorna och jag... Alltså...
Man får en annan presence när man blir äldre.
Ja.
Man är mycket mer närvarande, man hinner tänka, man hinner andas. Mm. Det är som att när man är ung går livet så fort. Saker omkring händer, man hinner inte sortera och tänka.
Mm.
Man har en bild av sig själv som inte riktigt stämmer. Det är det man inte landat.
Man lär sig också att göra fel och att göra rätt. Alltså det är inget problem. Om jag tappar bort mig bland mina manuskort, då är det inget problem att säga, hörni, nu har jag ingen aning om vart jag är här bland mina manuskort. Det är bara härligt innehåll.
Mm.
Än att bara sitta tyst och typ med dubbelhaka och få panik. Alltså så. Men nu ska jag göra det här i alla fall varje onsdag fram till den 4 maj som är en måndag, för det är sista inspelningsdagen.
Det vet du. Jag tror koll på domdaten, men det är otroligt. Det krävs bara Paradise Hotel för att datorn ska fastna i hjärnan.
Men jag är så glad över det. Alltså jag är så genuint lycklig över det här jobbet. Jag känner mig så stolt och det känns så rätt och jag är intresserad av allt och jag... Alltså jag vill ju bara nu att Rebecca Stella ska bli gravid och att jag ska få hela showen.
Ja. Ett vick.
Ett vick, Emily.
Tills vidare känns.
Ja. Anställ mig.
Har du någon gång hört talas om YouTube-showen Carpool Karaoke?
Absolut.
Mm. Det har kommit ett nytt avsnitt nu med Justin Bieber.
Jag såg det.
Han är lite tillbaka från en...
Dipp.
Ja.
Jo, det är det ju.
Alltså,
depression väl?
Ja, absolut. Och när man kollar på avsnittet som jag har gjort...
Mm. Jag har inte sett avsnittet, men jag har sett hans dokumentär.
Ah, okej. Okay. Det har inte jag.
Okej. Okay. Perfekt. Kan vi slå våra huvuden ihop?
Verkligen. Nu ska vi lösa enigman som är Justin Bieber. Det jag tycker blir tydligt, och det kan ju du berätta för mig som har sett dokumentären. Men det jag utläste från den här YouTube-showen är att han har blivit väldigt, väldigt, väldigt påverkad på ett positivt sätt av den här frun han har skaffat sig.
Tro mig. Hailey Baldwin, hon har hoppat in i honom.
Hon har berättat för honom allting om att prata om sina känslor, varför man mår dåligt, att det är okej att gråta, att man måste gå i terapi, att ego inte är viktigt, utan att vara närvarande och vara nära andra människor är det som är viktigt.
Alltså han har gjort en så stor förändring och det enda han lägger upp också på Instagram är ju om sin fru.
Mm.
Och hur mycket hon har påverkat honom. Han skriver ju långa texter om det.
Mm, kan jag tänka mig.
Alltså...
Och det här är också, alltså förstår du, det här är saker som vi tjejer fattar mellan vi är 12 och 16 år. För då pratar vi som galna med våra vänner.
Mm.
Och sen utvecklas det mer och mer. Men vi börjar liksom, vi förstår saker. Det killar är så fucking sega. Det krävs att de ska bli i en relation, de ska bli störtkära i någon. Mm. För att de lyssnar heller inte på tjejer om de inte är störtkära i dem.
Alltså om vi ska förlåta några procent av det här, av killarna, så är det ju lite som att vi tjejer är i ett klassrum och lär oss saker och gör workshop. Och killar är i ett annat klassrum.
De spelar
klassrum.
Innebandy då, och man lär sig ingenting.
Exakt.
Av innebandy.
Så om man tänker lite, absolut, de kan reach out och ta reda på själva och sådär. Men vi får ju väldigt mycket naturligt och det får inte de.
Ja, alltså det är inte deras fel att det blir så här. Det är samhällets fel. Men det är ändå så det blir. De har inte haft någon chans att lära sig det här. Men det tar sån jävla tid för dem.
Det man kan lära sig av Bieber som jag känner mig stolt över med honom och som jag tycker är en otroligt bra förebild när det kommer till det här är ju att istället för att bli irriterad på henne och tycka att hon är överlägsen och ska lära henne, och han har säkert gått igenom det. Vi får ju bara ta del av det som
de
han
har
väljer att lägga
så
ut.
Länge, alltså det, nej. Det här kan vända. Men
det kan absolut vända. Just men jag är också glad över den tiden vi får då med Bieber, att han höjer henne så himla mycket, därför att man ser inte det så ofta.
Nej,
inte på det här sättet. Det är väldigt mycket så här, my beautiful wife. wife mm. eller my smart, alltså sådär, ja. Ja, hon är min ögonsten och det är hon som leder familjen och sådär. Det kan vara korta liksom pushar sådär. Mm. Men det känns inte genuint knapp. Och äkta och jag tycker faktiskt att det här gör det.
Ja, ja, alltså om hon hade haft en sekt hade han blivit medlem. Ja. För att så pass påverkade en av henne.
Ja.
Och det som är tur för honom är att hon inte är en manipulativ härskarinna. Mm. För att hon skulle kunna få honom att mörda sig själv och andra.
Det man ser i dokumentären också är att hon väljer på ett jättegenuint och fint sätt att ta del av hans liv.
Mm.
Hon är i studion hela tiden, flera timmar när han mm. spelar in.
Men det är så mysigt när man är nykär.
Verkligen. Men det är liksom så, jag tror att han känner sig sedd. På riktigt.
Han har kanske aldrig riktigt känt sig genuint älskad.
Det är det jag menar.
Mm, nej, han har nog faktiskt inte.
Nej.
För att folk har gillat honom för stunden och han har aldrig kunnat lita på. Exakt. Han är ju rädd att det ska vara ormar i gräset.
Hon kommer, det har ju varit det, tror jag.
Ja, ja. Och sen sitter en liten kaninung där. Ja. Vi är så glad.
Hon kom i rättan tid, tror jag också. Han hade den här dippen, han ställde in massa konserter.
Mm, och det är skit.
Ja, exakt. Och så kommer hon och säger att livet kan vara härligt och vi kan bara gosa.
Han
och
har ju tidigare, om jag skulle beskriva honom i narkotika så skulle jag säga att han tidigare höll på mycket med kokain.
Mm.
Och nu håller han snarare på med LSD. Han har liksom vänt, alltså, nu är han mera inne på att han är ett med naturen.
Mm.
Innan han var inne på att han är ett med snabba bilar.
Så är det. Jag håller med.
Mm. Och jag bara tyckte att det var intressant att man på en lite så kort YouTube-klipp mm. så kunde man se mm. att, för att det här har ju man ju sett hända med många killar.
Mm.
Och framförallt så har jag ju snarare följt det från tjejens håll mm. än från killens håll.
Så är det.
Men nu fick jag se det från killens håll. För han är ju gjort en hel omvändning.
Ja, men det är också det här som väldigt många kvinnor önskar av sina relationer. Man vill förändra någon.
Exakt.
Och det är ju en på tusen som blir så här. Mm, och nu är det alltså världens kändaste person som har gjort den här resan. Supertrevligt att se.
Mm. Jag är så glad, nej.
Ja.
Det var ju särskilt han som kör bilen, James Corden, låtsas gråter över någonting. Jag kommer inte ens ihåg vad det var, men som ett skoj.
Mm.
Och då säger Justin någonting om så här: det är okej att gråta. Och så säger han så här: du ska bara komma ihåg att andas in med näsan. Och det är så tydligt att hon har sagt det till honom så många gånger när han gråter så han inte kan andas.
Oh my god.
Han har fått lära sig, hon har suttit bredvid och han har gråtit. Helt okej, han har fått ligga på hennes bröst, hon har klappat honom.
Mm.
Och när han har börjat så har hon sagt, kom ihåg, du ska andas in med näsan. Och alltså det har han fått lära sig.
Det hejliga jag måste ha i sängen.
Ja, du är fan vad ni skulle må bra tillsammans.
Men man ser också att hon har jättemycket synkar i dokumentären. Mm. Alltså hon är en stor person i dokumentären. Mm. Och man, om jag bara får se min åsikt, alltså hon verkar så jävla snäll.
Mm.
Alltså hon är lugn, trygg, säger trevliga saker, liksom inte intresserad av att rättfärdiga någonting, att hon, ja, hon säger inte att hon ger macka till någon som kanske behöver.
Nej.
Det kan jag säga.
Hon känner inte att hon behöver säga det. Nej. För att folk ska tro på henne. Det är sorgligt att killar ska behöva vara i relationer med kvinnor och att de inte lyssnar på tjejer som de inte vill också ligga med.
Nej.
Och som de inte känner. För att lite med Justin Bieber blir det ju att han har ju nu, det här är hans Madonna liksom.
Ja, ja, ja.
Hon kan inte göra fel, hon är perfekt, hon är vacker, hon är söt, hon är allt han vill ha. Och så finns det liksom, om jag fick drömma så skulle jag önska att han kunde se alla tjejer i det ljuset han ser henne. Att han skulle förstå att alla kvinnor är individer och att även folk som är skitfula har något att ge. Att han inte bara behöver, det finns inte bara en perfekt tjej utan det finns många han kan lära sig av. Och han kan ha nära relationer med utan att det behöver vara en kärleksrelation.
Mm.
Men jag är väldigt tacksam att det ändå finns killar som blir förändrade från att ha varit... Alltså jordklotets mest bortskämda människa.
Mm.
Till att, och han har ju ändå det kvar. Han är ju i videon så. Det tycker jag också är så intressant. För att jag ofta när folk har kritiserat många kändisar. Och säger, hur kan Justin Bieber vara så korkad? Hur kan Jaden Smith skriva det här på Twitter? Hur kan den här göra det? Så tänker jag alltid, men är det inte bara på skoj? Alltså,
nej,
det är,
nej,
de
nej,
driver
nej.
Dem inte. Nej. Mm. Då tar han upp en tweet där Justin har skrivit att han vill boxas med Tom Cruise.
Mm.
Som han tar upp. Och då säger Justin bara, jag ville ju det. Liksom, att han liksom erkänner att han sagt det där. Och extremt korkade som han har sagt.
Mm.
Och sen så liksom tjafsar de nästan i 3 minuter om att Justin Bieber fortfarande tror att han skulle kunna slå Tom Cruise. Fast Tom Cruise är en av världens mest vältränade personer. Och Justin Bieber har liksom levt på crack och nypar. Han ser ju liksom ohälsosam ut. Han, liksom, man måste ge honom IV med dropp med näring. Men han tror ändå, och han blir så, nej, du tror att han är inte sina karaktärer. Men det är liksom, Tom Cruise kan absolut...
Inte du heller.
Nej, vet du vad, du inte är killen i Boyfriend som står och dansar. Men så att, det där har han ju i sig. Och det är ju hans personlighet. Han kommer aldrig kunna släppa att han har liksom en bild av sig själv som jättemånga killar har också. Alltså, de skulle ju ha blivit fotbollsproffs om det inte var för den där knäskadan eller slog i tån den där gången. Mm. Och de skulle ju, de tror ju liksom, vad är det, så många procent som tror att de skulle kunna vinna poäng mot Serena Williams i en tennismatch. Och hon är världens bästa tennisspelare. Hon har vunnit flest titlar av alla någonsin. Men de skulle kunna slå henne. Liksom Per som har liksom, tränar en gång i veckan och går på paddel, tror att han skulle kunna slå henne.
Bara på grund av sitt kön, ja.
Bara på grund av sitt kön. Bara på grund av sin grandiosa självbild. Mm. Och den kommer Justin Bieber alltid ha. Men jag upplevde att han hade fått några riktiga insikter och att de hade kommit på posten från en viss kvinna, numera känd som Hailey Bieber.
Just det. Maila oss, likaolikapodden@gmail.com, och glöm inte att ge podden 5 stjärnor så blir vi superglada. Hörrni, ha en trevlig vår! Fan vad bra väder det är!
Ja.
Ja.
Det stämmer, Lisa. Hejdå! Kissing like we were in a twilight.